Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Previously on Sportuset.
Kroppen börjar bli lite grann sliten, det börjar komma lite skador. Han skulle må bra av lite mindre matchande. Jag tror hjärnan börjar fundera mer på karriären som kommer efter det att fotbollsskorna läggs på hyllan. Och vart skulle han då ta vägen för att bygga sitt varumärke så starkt som möjligt och dessutom få ett äventyr? Skulle kunna komma lite filminspelningar på det? Ja, kanske det också längre fram.
Gallerna hade länge stått emot romarna. Hela Gallien är nu erövrat utom en liten by som envist står emot inkräktarna. Den lilla byn är omgiven av romerska soldatläger. Och det är här vi ska lära känna vår hjälte, krigaren Asterix. Han är just nu på väg ut i skogen för att jaga vildsvin.
Läste ni Asterix och Obelix?
Nej, jag gjorde aldrig det.
Nej, jag har dålig koll på den. Men frågan är om Zlatan Ibrahimovic gjorde det. Tror du det?
Nej, jag tror det är lite för tidigt för honom. Jag läste i varje fall. Vi hade ju, ja, 10 stycken hade man ju i varje fall Asterix och Obelix-böcker. Och druiden som bryggde den här drycken som gjorde att Asterix och Obelix blev så starka.
Men alltså, det visar sig att Sporthuset får ju rätt till slut. Det där var ju från vårt premiäravsnitt som var rätt länge sedan. Avsnitt nummer 1 verkligen, 001.
Ja. 12 augusti 2015.
12 augusti 2015 avsnitt 1. Och det var ju det du var inne på här nu, att det blir en filmkarriär för Zlatan Ibrahimovic.
Läste du vilken karaktär han ska spela, vad den heter?
Nej, jag kan ju inte Asterix. Att det, nej, jag, har inte, nej,
jag vet inte om den fanns med då på den tiden, men det är ju ganska passande i dessa tider. Karaktären heter Antivirus.
Men då jag tänkte säga, det är ju en sak, men är han antivaxare, då kommer han ju inte in i USA. För du kommer ju inte in i USA utan vaccin, så det måste han hantera. Och det spelar ju ingen roll om du är skådespelare eller om du är Asterix egen högperson eller om du är Novak Djokovic, du kommer ju inte in helt enkelt.
Ni får kolla på den riktiga trailern, för där han är ju i en krigsscen där han drar nytta av då sina fotbollskunskaper för att knocka en fiende.
Ja. Jag såg han plockar upp bollen, ni vet, så här, man brukar ta bort, klämmer fast den mellan fötterna och så svingar upp den lite grann bakom nacken och den kommer upp där. Ja. Ungefär så plockar han upp en hjälm och smockar till någon. Jag hörde också att producenten sökte efter personlighet och arrogans.
I feel young. I said once before, I feel like Benjamin Button. I was born old and I will die young. This for sure. So the lion is hungry.
368 meter lång är Lejonen, Speedways hemmaarena i Gislaved. Den äldsta speedwaybana som fortfarande är i drift, över 90 år gammal.
Dessutom högaktuell eftersom Lejonen för första gången på många år, de har ju haft konkursproblem och så vidare tidigare, nu är SM-final den här veckan mot Smederna från Eskilstuna. Och när vi spelar in det här så vet vi ännu inte vilka som blivit svenska mästare 2022.
368 som i 3 alpina OS-guld 68, alltså året 68, tog fransmannen Jean-Claude Killy på hemmaplan i Grenoble, vilket för evigt skrev in honom som en av sportens stora genom alla tider.
368 minuter, så lång tid
tog det för Moranisse Karlsson att åka Vasaloppet vid två olika tillfällen när han vann loppet båda gångerna. Totalt vann han ju Vasaloppet hela 9 gånger och det är flest i loppets anrika historia.
Och där artar sig till, ni hörde nu, lite av ett vintersportintro. För på text-tv sidan 368 är det läge att i slutet av oktober knappa in när elitserien i bandy startar på herrsidan. Redan nu går det faktiskt att läsa där att regerande mästarna Edsbyn inleder borta mot nykomlingen Gripen Trollhättan.
Och jag som är Nils van der Poel-älskare vill ju då lägga till att det var just i bandyklubben Gripen Trollhättan som Nils van der Poel började åka skridskor innan han sedan sadlade om till hastighetsåkning. Ni har väl läst hans 62-sidiga träningsdokumentation How to Skate a 10K. Om inte annat borde ni göra det.
Ja, jag skriver under den då att jag borde göra det. Jag har några sidor kvar, erkändes. Ja.
Arto Blomsten, skjut för och döda.
Jaha. Ja, det där är ju en Djurgårdsfans låt. Kommer vi backa tillbaka till 80-talet här ju. Det var ju klubbens storhetstid. I slutet på 80, början på 90-talet ju, med Arto Blomsten i laget, ja.
Ärtan som också kallas, som vi jobbat med i mängder av tv-sändningar, Lasse.
Ja, Arto Blomsten inskriven i svensk ishockeys historia genom alla tider eftersom han slog in pucken i öppen kasse för VM-guld 1992 i Prag i Sporthallen i Halla. Men det blir väldigt lite avsnittsnummer av det här, känner jag.
Ja, 368 utvisningsminuter drog han på sig under sin 14-åriga karriär i dåvarande elitserien, alltså för Djurgården, Frölunda och Västerås. Blomsten som ju också spelade en kort tid i Los Angeles Kings ihop med en viss Wayne Gretzky.
Mm. Mm. Kan det dyka upp en veckans Wayne här, eller?
Ja, det där var ju ett embryo till det, men det är också så att Gretzky är den i NHL-historien som på kortast tid uppnått 300 mål. Och tvåa på den listan är Super Mario Lemieux, som du kärleksbombade, Jens, förresten. Han behövde 368 matcher för att nå den milstolpen.
Mm, om det är en milstolpe eller inte är väl tveksamt, men här i varje fall avsnitt 368 i Sporthuset.
Med Lasse Granqvist,
Jens Fjällström
och Tommy Åström.
Jag ser fram emot det som tusan. Jag har ett stort självförtroende i mitt förhållande till mitt arbete. Jag har jätteduktiga kollegor och medarbetare. Det är man att ta sig igenom, ibland jävlas det. Och det får man ta sig igenom och stå pall och kunna peka ut riktningen. Och det är mitt jobb ytterst, så jag får ju ta resultaten.
Förbundskapten Jan Andersson efter resultatet 1-1 mellan Sverige och Slovenien. Det innebär att Sverige faller ner till C-nivån i UEFA Nations League efter ett mycket dystert svenskt fotbollsår. Nu är diskussionen rätt påtaglig. Vad ska hända med Janne Andersson? Varför har det svenska herrlandslaget hamnat just här? Det är ju oerhört lämpligt att just du, Jens, är närvarande just den här podden just nu för att svara på din fundering om svensk landslagsfotboll just nu.
Alltså jag reagerade på en sak. Jag tycker ju generellt sett att Janne brukar vara väldigt duktig att svara på frågor i även svåra situationer. Och jag tänkte, med tanke på resultatet som var C-degraderingen, att han kanske skulle ha approachen som han brukar ha lite sådär. Om det finns någon annan som kan göra det här jobbet bättre än mig, så välkommen och stiga fram ungefär. Och liksom öppna för den. För så tycker jag liksom Janne brukar agera och brukar svara, med ett stort självförtroende, och därför våga lämna den öppningen. Medan han nu, som vi hörde här i Viasat-studion efter matchen, var otroligt, såg verkligen fram emot det hela, och den överraskade mig faktiskt. Och den signal som det skickar mig är snarare att jag tror att han har stor oro angående hans fortsatta förtroende.
Tycker du att han har skäl att vara osäker? Vilken är din uppfattning i sakfrågan, Jan Andersson som förbundskapten?
Med tanke på resultaten som har varit, ja. Och att fallet från A till C har gått ganska så raskt och abrupt. Så ja, jag tror definitivt att man diskuterar alternativ lösning.
Varför har svensk fotboll hamnat i det här läget enligt din uppfattning?
Jag tycker Tommy brukar vara ganska så vass i sina tidiga profetior. Och vi får gå tillbaka ungefär, kan vara till och med 2 år, när Nations League och att Sverige var i A-gruppspelet och vi var alla entusiastiska och tyckte liksom att det här skulle vara oerhört intressant, och Sverige försökte verkligen spela en fotboll baserad på snarare anfallsspel än försvarsspel. Och då vet jag att du, Tommy, flaggade, det funkar inte.
Kanske var det en bujingel efter mig från er.
Jo,
ni tyckte ju att det var så himla kul det här med alla frejdiga lirare. Men nej, men precis, det...
Så Sverige har för tekniska fotbollsspelare. Det är
nej,
det som
men
är
jag,
grejen
att jag tänker också så här att Jan Anderssons ledarskap passar ju väldigt bra också med den gamla svenska modellen. Alltså det här som handlar om disciplin, kollektiv, 4-4-2, en för alla, alla för en. När han får ett gäng individualister, en ny generation spektakulära spelare med offensiv ådra, då kanske inte heller han är den som passar dem bäst.
Mm. Nej, så egentligen så hur hamnar vi här, så tror jag faktiskt att det var att vi gick från försvarsspelet först till anfallsspelet först. Därmed tappades också den defensiva stabiliteten bort, vilket har gjort att Sverige har släppt in mål på ett sätt och i en omfattning som inte ett svenskt landslag brukar släppa in mål, och att därmed har också tryggheten försvunnit. Jag gjorde som så att jag tog de 8 senaste, och har vi 8 matcher och man har en fyrbackslinje, så har vi 32 olika alternativ, om ni förstår vad jag menar. Alltså jag tittade hur många gånger har det varit samma backlinje. Och hur många gånger har så att säga spelare funnits i backlinjen om och om igen. Och då upptäckte jag, det finns ingen spelare som har spelat 8 matcher till att börja med. Det finns ingen spelare som har spelat 7 matcher. Det finns faktiskt bara en spelare som har spelat mer än 4 matcher. Alltså lyssna på det. Bara en spelare som har spelat mer än 4 matcher. Det är Ludvig Augustinsson, som ju för guds skull inte spela fotboll någon annanstans. Det är alltså av de här 14 försvarsspelarna som man har använt sig av, så är det 9 stycken av dem som har spelat 1 eller 2 matcher. Alltså man förstår ju att här har det varit en spelaromsättning som är grym och som ger allt annat än stabilitet. Jag gick bara jämförde det med hur Danmark har sett ut sina senaste 8 matcher. Och det är ju en helt annan grej. Där har man liksom Mäle som har spelat 8 av 8. Joakim Andersen som har spelat 8 av 8. Ja, det är bara något fåtal spelare som har varit inne och spelat 1 eller 2 matcher. De andra har spelat mycket matcher. Och där tycker jag Sverige har gått bort sig. Och då kan man säga att ja, det är bristande kvalitet på de spelarna. Men har man den omsättningen på försvarsspelare, då kommer man inte heller att få ett försvar som fungerar.
Fakta. Vi har missuppfattat kvaliteten på den nya generationens spelare. Självinsikten för svensk fotboll. Nations League spelar väl ingen roll. Självinsikten att säga nu ska vi ner och ova. Assisterande förbundskapten Peter Wettergren säger i en intervju i Sportbladet att jag förstår att folk inte vill gå och se Sverige i Slovenien. Det låter ju inte så lockande. Vad är det för nivå? Ta motståndet på allvar. Ta förutsättningarna på allvar. Självinsikten är för dålig. Nummer 2. Ledarskapet i svensk fotboll är obefintligt enligt min mening, och det som finns, det är för dåligt. Viaplay hade en utmärkt förstudio när de hade en intervju med Håkan Sjöstrand, generalsekreterare i Svenska fotbollförbundet. Och i den här studion står bland annat Lasse Lagerbäck som svarar för en, tycker jag, tummen upp insats för journalistiken. Han ställer konkreta frågor till Håkan Sjöstrand, och en av frågorna han ställer är:
vill du beskriva lite hur du resonerar som högste tjänsteman nu, oavsett vad som händer idag? Hur deltar du och hur fungerar det på förbundet idag med att utvärdera situationen, oavsett om den blir positiv ikväll eller inte?
Ja, först, vi har ju naturligtvis de som är, jag är med, det heter ju generalsekreterare, och tar vi det engelska, general. Jag är mer kanske generell i sammanhanget, och min roll är ju naturligtvis, jag har ju naturligtvis pratat med Janne. Om saker och ting. Men sen har vi ju ett antal experter, och det är faktiskt deras uppgift att utvärdera och titta på det här. Och det gör ju teamet runt omkring Janne, när man tittar på det rent fotbollsmässiga, ihop med naturligtvis det finns spelare också som är involverade i det.
Svaret för mig signalerar flum. Och är det någonting jag inte vill ha av en ledning så är det flum. Jag vill ha kravställning, jag vill ha uppföljning. Svaret på frågan skulle ha varit att oavsett resultat här ikväll så kommer vi imorgon bitti klockan 9 ha ett möte med landslaget och de ansvariga för landslaget och de ansvariga för landslags de olika delarna, alltså inte förbundskaptenen då, utan de kommer få ett utredningsuppdrag som ska redovisas inom 3 veckor. När jag får det utredningsuppdraget redovisat på mitt bord, då kommer jag, eftersom jag är överställd chef till Jan Andersson, kontakta honom och vi har ett resonemang. Därefter stämmer jag med förbundsstyrelsen. Det är svaret på frågan, det är tydligt. Men grejen är så här, Håkan Sjöstrand, han säger att han har pratat med sin kommunikationsavdelning innan han går till den här intervjun. Och så frågar han kommunikationsavdelningen, hur ska jag hantera det här? Då svarar de så här, Håkan, plöj raka fåror, säg det du står för, följ den utvecklingsplanen vi har, peka på de delarna vart svensk fotboll är på väg, peka på vilken kravställning vi har, peka på hur uppföljningen ser ut. Ja visst, tänkte Håkan Sjöstrand, gick dit till intervjun och gjorde det här. Det finns inte de grundläggande förutsättningarna för en tydlig och klar ledning, tydligt och klart chefskap i svensk fotboll. Karl-Erik Nilsson som är ordförande för förbundet gör ett mycket bra arbete tycker jag för svensk fotboll i UEFA. Han har frånsagt sig ansvar. Han ska sluta nästa år 2023. Det ska komma in en ny ordförande. Det är generalsekreterare Håkan Sjöstrand som driver, om jag får kalla det för inrikespolitiken, i svensk fotboll. Som kört i diket. Det är kravlöst. Det saknas uppföljning. Det saknas ledning.
Vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Tack för att ni hör av er till oss i Sporthuset via våra sociala medier, Twitter och Instagram, sistnämnda plattformen, där är namnet Sporthuset podcast för övrigt, och det är namnet på vår hemsida också.
.se, och använd gärna kontaktformuläret, där kan ni skriva lite längre också.
Frågeställningar, tips.
Ja visst, och sen har vi ju det omissliga introt som vi ju älskar när vi får, det är inte höjdarna varje vecka faktiskt.
Och så fick vi det här också ifrån en av dem som var omnämnda i början här, nämligen Lennart Skott. Han tycker att det vore intressant om vi kunde diskutera fenomenet sparkade tränare i Allsvenskan i år på herrsidan.
Avdelningen historien som upprepar sig.
Ja, verkligen. Och hur många tränare i svenska hockeyligan som kommer att sparkas innevarande säsong.
Ja.
Hjälper att sparka en tränare, blir lagets resultat bättre? Och jag tolkar Lennart här som att han tror att Linköping, när vi pratar svenska hockeyligan, kommer att sparka tränaren först. Aha. Och det är klart, tittar man på deras placeringsrad de senaste åren, gick in och kikade här, det är ju alltså 11, 12, 11, 12 de 4 senaste säsongerna. Och det är rätt många år sedan de var i topplag nu.
Jag förstår ju verkligen funderingen. Vi pratar säsongen 07, säsongen 08. Alltså 2 år efter varann så var ju Linköping hockeyklubb i final. Båda åren förlorade de match 6 på hemmais mot Modo Hockey ena året, mot HV71, lokalkonkurrenten. De är bara 12-13 mil därifrån andra året. Så att jag förstår ju verkligen att det är inget kul att hålla på LOC eller titta på deras resultat och tabellrad så som läget är nu.
Men de står utan seger under ordinarie tid efter de 4 inledande omgångarna i årets säsong. Så han skriver helt enkelt, kommer Linköping i SHL att sparka nuvarande tränare redan innan omgång 15?
Nej, svaret är nej. Ja. Men däremot är ju Lennarts frågeställning ytterst befogad. Och vi vet ju svaret, för det är väl nästan knappt. Är det en sparkning av en tränare på 20 som ger ett statistiskt bättre utfall? För det är ju inte sant, det blir ju inte det. Utan det här är ju många gånger oskickliga klubbledningar, svaga klubbledningar som inte har en tillräckligt fast blick hur verksamheten ska bedrivas, som hamnar i det här ekorrhjulet av att göra sig av med en tränare och ta in någon annan, och det ska vara tillfälliga lösningar och det är hit och dit och så vidare. Och det finns ju flera klubbar som kan ställa upp på det. Sen har han ju helt rätt, Lennart. Det kommer säkerligen vara en och annan som får gå. Jag tror inte Linköping är en av dem i och för sig. Jag tror att Claes Östman är lite för skicklig för det nämligen.
Jens, du som tar avstamp ifrån Allsvenskan den här säsongen. Jag gjorde en sammanställning här när jag såg Lennarts mejl. Och det är 5 sparkade tränare i Allsvenskan i fotboll. Det är Helsingborg, Jörgen Lennartsson ut. Norrköping, Rickard Norling ut. Sundsvall, Henrik Ånstrand ut. Malmö, Milos Milojevic ut. Och AIK, Bartosz Grzelak ut. Och det är bara, apropå det du sa där Lasse, en av 5 klubbar som har fått en positiv utveckling vad det gäller poängsnitt. De övriga har fått en negativ utveckling efter sparkad tränare. De enda som har gått uppåt lite är Helsingborg.
Och då får man väl ändå ta och lägga till att det är ju mer eller mindre ett nytt lag.
Sen dess också, ja.
Helsingborg. Så där har det ju värvats in friskt, kan man ju lugnt säga. Jag är lite så här Och övriga har ju då sämre resultat, även om det är väl hyfsat marginellt på AIKs sida.
Malmö ganska tydligt ner, och allra största fiaskot är ju Sundsvall,
ja,
som knappt har tagit en poäng sedan de bytte tränare.
Ja. Jag vet inte, jag skulle vilja lyfta en grej som man inte så ofta pratar om när det handlar om sparkade tränare. Man brukar ju förenklat säga att ja, man kan inte sparka 22 spelare eller ens 11 spelare, så där så sparkar man en tränare istället. Men styrningen av en tränare från sportslig ledning, alltså sportchef, vd, styrelse, det vill säga att man är med och backar upp sin tränare, man är med och styr sin tränare, och då säger man oj herregud, alltså vilken tränare vill bli styrd, men jag tror att liksom den kommunikationen kan bli mycket 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 bättre, för jag tror att ett par av de här sparkade tränarna har inte varit en speciellt god relation med mellan tränare och sportlig ledning, och hur ska man då liksom kunna nå resultat, hur ska man då kunna nå en enighet i om hur verksamheten ska drivas? Så ibland skulle jag vilja att vi riktade lite mer ljus åt den styrning som de befintliga tränarna får, för det hade tror jag kunnat undvikit en hel del av de här sparkningarna, och förklaringen just att 4 av 5 når sämre resultat pekar ju mot att det sparkas med för dålig kontroll på det man gör.
Mm. Och de uppgifter som jag har hört i alla fall kring de här 5 klubbarna, utan att gå in på specifikt på varje klubb, det är att i 3 av 5 klubbar utav de här 5 i Allsvenskan så har man haft spelargruppen bra med sig, och att det har kommit uppifrån irritationen nästan mot spelargruppens vilja, mm, att man byter tränare uppifrån. Och i 2 utav fallen så har det varit lite värre vad det gäller spelargruppen, att det har kommit inifrån spelargruppen. Så det kan ju komma från olika håll, men det är som du säger Jens, att i majoriteten av de här fallen vi pratar om i fotbollen så kommer det snarare uppifrån.
Jag behöver en stark centrallinje. Ordförande, vd, snedstreck klubbdirektör, sportchef, chefstränare. Sen kan du klistra in lagkapten, spelarråd i det också, lite senare då. Men den centrallinjen måste fungera. Malmö FF är ett utomordentligt exempel när det fungerar oerhört dåligt. De sparkar tränare till höger och vänster här och gör det, fast de är i grund och botten framgångsrik förening, va? Så hamnar de ändå i det läget. Och min uppfattning är att Malmö FF fortfarande söker en ledargestalt och en ledaridentitet efter det att Håkan Jeppsson, jag vet inte om jag ska säga legendarisk ordförande, för Malmö FF har ju haft några sådana, Erik Persson, Hövdingen och Hans Cavalli-Björkman och sådär, Bengt Madsen, finns fler, men liksom att få den ledarstabiliteten, det tror jag Malmö FF fortfarande söker.
Och en del av de andra klubben också då kanske?
Ja, jag tog Malmö som ett exempel därför att det är ju den klubben som har de extremt mest tydligt bästa förutsättningarna i den ekonomiska allsvenskan att driva sin verksamhet, därför att de har ju mest kapital och kan på det sättet med lyckade värvningar, skickliga värvningar, och bygga vidare i sin föreningsidentitet. Men centrallinjen som sagt, den är viktig. Det är ett stort jobb, ett stort ansvarsområde att vara i en styrelse i en elitidrottsförening i Sverige, därför att det är medlemmarna som äger klubbarna här. Och då gäller det att svara upp mot medlemmarnas krav, men också driva en fungerande verksamhet, och det är ganska omfattande.
Ja, det är intressant, svara upp mot medlemmarnas krav, att var tredje allsvensk klubb efter halva säsongen i fotbollen sparkar tränare, och jag tror inte det kommer bli så i hockeyn, därför att trycket från supportrarna är så fruktansvärt hårt i fotbollen, och det är ju medlemmarna, många av dem i alla fall, de flesta får vi tro, och det är ju en väldigt högljudd ton ifrån supportrarna, så i flera av de här fallen så är det sånt tryck från supporterhåll också att de här ledande personerna i klubbarna inte pallar med att stå emot, helt enkelt. Det är min absolut övertygelse att det till stor del beror på det.
Jo, för jag tror att man tittar på kravbilden på en styrelse och en sportslig ledning och jämföra med för 10 år sedan och jämföra med hur det ser ut nu med sociala medier och tryck utifrån, så går allting mycket snabbare och saker eskalerar i större utsträckning än vad som var fallet för 10 år sedan, vilket rimligtvis också behöver kräva ett annat ledarskap från en styrelse, ett annat ledarskap från en sportlig ledning. Och jag undrar, liksom, jag söker min tanke just nu efter någon klubb som har lyckas på ett alldeles föredömligt sätt när det gäller den biten. Om man kan ta något som ett se och lär av de här.
Alltså när det gäller att stå emot eller...
Ja, följa sin linje, att det inte blir för påverkat.
Oavsett tryck utifrån så att säga lite grann, eller?
Precis. Mm.
Men det finns ju också i Allsvenskan, som vi håller på med mycket igen, så finns det ett par klubbar som har stått emot. De har inte de mest militanta supportergrupperingarna. Det är Elfsborg och det är Degerfors. Mm. Och där Degerfors har stått emot och kanske belönas med fortsatt allsvensk kontrakt faktiskt, att de stod emot. Och Elfsborg som... har fått att vända till synes nu på senare tid efter att de stod emot tryck utifrån sparkatränare.
Stor skillnad såklart mellan storstadsklubb och icke-storstadsförening. Jag kan inte hur Degerfors och Elfsborg har drivit sina verksamheter, men jag skulle välkomna de föreningarna som verkligen lyssnar till att det är medlemmarna som äger klubben. Det vill säga att oftare ha öppnare dörrar till sina medlemmar, öka andelen, det har vi pratat om förut i Sporthuset, träffar med medlemmarna. Det vill säga, är du medlem i en förening får du komma närmare. Inte bara genom att du har digitala avsnitt och så vidare i olika appar eller vad du kan tänkas vara i utvecklingssyfte. Det är också en viktig del. Men att du liksom också har de direkta träffarna. Medlemmarna får komma oftare. Det är öppet på träningsanläggningen. Det är öppet på kansliet. Välkommen in och kom in och snacka.
Det där brandtalet har du kört några gånger, Lasse. Men det jag undrar...
Alldeles uppenbart är det ju alldeles för få som jobbar så.
Nej, men för jag tänker så här... Problemet är ju att de här är ju medlemmar, de som kräver avgång. Men det kanske inte är majoriteten, eller hur? Alltså de som hörs mest. Mm. Det är väl det som är problemet, va? Mm. Att de som hörs mest, som kräver avgången, det är möjligen inte majoriteten av medlemmarna.
Nej, det vet
men det kommer ju inte riktigt fram.
Men jag tror att information, öppenhet, dialog, det är oerhört viktiga nycklar för att driva en elitförening. Och det är en skillnad mot hur det har varit förut. Då har det räckt med årsmötet och ett mandat därifrån och sen har en styrelse kört på, va? Jag tror att man måste göra det lite annorlunda och involvera medlemmarna i betydligt större omfattning. Även i mindre frågor. Varför inte avgöra frågor genom medlemsomröstningar med BankIDs hjälp en gång i månaden.
Men oavsett hur många utav medlemmarna som vill det här, så är i alla fall det här lite grann, det är ändå någonting som borde vara en tankeställare för er där ute som kräver ert lags tränares avgång, de här grejerna vi plockar fram nu ifrån Allsvenskan.
Jag är helt enig med linjen att öppna upp för synpunkter och ta in medlemmars åsikter, men problemet är att man får in för få åsikter, det vill säga från för få röster. Att då få en mer nyanserad bild av vad faktiskt medlemmar över en bredare skara tycker är ju oerhört viktigt. Och skulle misstänka också göra att sportslig ledning kan stå starkare i sin linje.
Det här digitala möten, det brukar jag också predika efter. Det är du som har fört det på tal och fått, gjort att vi har fått upp det ögonen för det, Lasse. Men tyvärr är det bara 150 personer som tycker upp det digitala mötet också. Även fast alla då har möjlighet att knappa in.
Jo, och det där är precis grunddelen i att maximalt göra fel. Därför att då har du ett digitalt årsmöte. Mm. Då ska alla komma, då ska alla vara med. Och vi har ju ett digitalt årsmöte och bara 150 kommer.
Det ser man ju på ganska många ställen, eller hur?
Ja, men visst. Men jag pratar om det löpande, jag pratar om vardagen, jag pratar om det dagliga. En tränare som skriver ett kontrakt med en klubb ska det också stå. Du ska vara tillgänglig för medlemmar en timme före träning, en timme efter träning. Varje dag! Du ska det är en del av din arbetsbeskrivning att vara tillgänglig. Och jag är fullständigt övertygad om det. Det är ingen skillnad. Fotboll, hockey, innebandy, handboll, basket, boll, curling, vad du än tar. Folk är fostrade i ett visst sätt att vara i sitt ledarskap. Det krävs en helt annan form av ledning i en förening som går in och säger, nej men det här, så här gäller det här. Vi är medlemsägda och de är vi öppna för hela tiden. Vi vill ha återkoppling från dem. Vi vill hela tiden veta vad som gäller. Vi vill bla, 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 bla. Jag tror på det. Sen vet jag, Thomas Johansson har ju varit med och sagt... Tjomme ju, vår, som ju är klubbdirektör, manager, sportchef, mycket
general
i Leksand.
Manager.
Han är general, va? I Leksand. Han har ju sagt att, men Lasse, vi har ju haft det här, folk skiter i det. De kommer inte.
Det är ingen som dyker upp.
Nej, men då, stimulera då folk till att komma. Säg inte bara, ja vi har ju öppen för digital närvaro på årsmötet och ingen kommer, det här är ju värdelöst. Utan jobba med stimulansdelen. Jobba med att säga så här, varje gång du loggar in får du en poäng i fördelningen av biljetter på derbyt sen. Ja visst, hur många går in på ett derby mellan Djurgården och AIK är den 16 oktober? Ja, vad går det in? Vad får de ta in? 27 000. Vad hade de kunnat sälja? 127 000, ja visst. Men de som får köpa biljetter, det är medlemmarna som har varit oftast inloggade. De får ett erbjudande först. Så jobbar ju de engelska klubbarna när de säljer slut sina ständigt pågående utsålda Premier League-matcher. Mm. Och så vidare. Jag menar att jobba med frågan och gå ut och sträcka ut en hand. Och ju oftare du gör det, ju ärligare uppsåtet är. Vi vill veta, vi vill att ni kommer. Kom, tyck, tänk, wow, var med. Sen är det inte säkert att du får rätt. Hemska tanke. Alla tycker inte som jag. Hur ska jag klara morgondagen? Det är inte säkert.
Mm. Du får jobbet, Lasse.
Alltså... Vilket jobb har jag sökt nu?
Ja, jag vet inte, men du får det i alla fall.
Det här måste ju komma från organisation, från riks. Det måste komma uppifrån. Mm. Riksidrottsförbundet. Alltså Svenska fotbollförbundet, Förening Svensk Elitfotboll, Svenska ishockeyförbundet, Svenska hockeyligan, Hockeyallsvensk, jobba vidare. Det måste liksom vara, det här måste ju vara någonting som man öppet menar. Har Riksidrottsstyrelsen och Riksidrottsförbundet ännu, när vi sitter här och pratar, öppnat och möjliggjort en applikation för att med BankIDs hjälp jobba för digitala årsmöten? Har man sagt att det ska vara en grundläggande förutsättning i alla verksamheter att alla årsmöten ska vara i grunden digitala, alla ska kunna rösta digitalt för att på så sätt öka medlemmens inflytande och på sikt kanske också intresse för verksamheten? Svaret är ju nej. Därför att de sitter ju kvar på samma sätt som alltid gjort. Hade jag suttit ifrån regeringshåll och varit idrottspolitiskt sakkunnig och kallat upp Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson, så hade jag sagt så här: Björn, nästkommande regleringsbrev när ni får era 2 miljarder kronor från staten, då kommer det att stå att ni också ska använda delar av det här för att möjliggöra för digitala omröstningar.
Du får jobbet en gång till. Sporthuset sponsras av Hantverksdata och jag ställer samma fråga som till Lasse förra veckan. Nu till dig, Jens. Har du varit inne på hantverksdata.se någon gång?
Ja, det har jag flera gånger och hyfsat nyligen också. Jag har ju varit i arkitekternas värld i 5 år och ritat hus och sånt där. Då förstår man ju att det finns olika delar, olika branscher för det hela. Det finns konstruktörer, det finns VVS-are, det finns sådana som håller på med ventilation, det finns som håller på med hissar, med bygg såklart, måleri och allt vad det nu är för någonting. Mm. Och det är väl mer att se alla de branscherna dyka upp även inne där, så man förstår att här finns det nog applikationer som är avsedda för olika yrkesgrupper helt enkelt.
Och då hittade jag en flik som kanske kan vara något för dig, Jens. Mm-hmm. Tjänster. Mm. Och där finns något som heter digitala kvitton. Och borde vara klippt och skuret apropå kvitton för dig. Du känns ju inte som en kvittokille liksom, när man har hört alla dina tappa bort grejer i sporthuset. Eller?
Jag gör det direkt, annars försvinner det. Så liksom, annars är det kört. Lägg in det på en gång, för sen blir det försvunnet om det inte blir av i det tillfället.
Nej, för det är ju så att Hantverksdata, den här tjänsten Entré Utlägg, mm-hmm, passar ju bra då. Mm. Alltså det är ju app- och webbaserat och man samlar alla utlägg på samma ställe. Papperskvitton fotograferas, som du är inne på, analyseras automatiskt, traktamenten räknas ut automatiskt till den anställde. Lösningen blir så förenklad då genom den här artificiella intelligensen som finns här. Och då känner man helt enkelt igen användarens beteende. Vad tror du om det?
Kan fotboll räknas som hantverk, tror jag?
Jo, faktiskt, eller hur? Alltså det finns ju många metaforer, riktigt finsnickrar och sådär.
Ja, men verkligen. I så fall skaffar jag hantverksdatasystem direkt.
Besök i sporthuset.
Vilken hjälte, Hannes Björninen där är pucken loss. Men då är det finländare som har den. Ryssland kommer upp i anfall, så kan Ryssland få en sista chans här från liten. Micke kommer skottet, men det går utanför. Och Finland är olympiska mästare i ishockey för första gången. Lejonen fixar det!
Ja, det här är en högtidsstund för vågar jag påstå, Tommy, för dig och mig i alla fall. Jens känner sig inte så träffad, för den här personen har inte du jobbat med, men det har Tommy och jag gjort. Och jag vill inleda med att presentera den här personen som ju blev tilldelad Svenska Ylle språkpris tidigare. Det var några år sedan. Men motiveringen lyder så här: trots det höga tempot inom sportvärlden är den här personen alltid mån om att ha ett välvårdat och medryckande språk. Han kan leka med språket och variera sina textformer. Genom sitt goda språk i otaliga referat i åtskilliga sporter
lyckas han förmedla både kunskap och iver om sportens stora konst, oberoende av om publiken består av inbitna fans eller bara måttligt sportintresserade. Välkommen till sporthuset, Christoffer Herberts.
Tusen tack, Lasse.
Det är verkligen på plats. Det är verkligen, ja, det är på plats med applåder.
Jag är ju en viss press att i alla fall tala god svenska i det här inhoppet, en sån där presentation.
Jo, men det finns, vi har överseende med en eller annan detalj som språkligt skulle vara Mikkel Mackel. Vi har jobbat med dig på Radiosporten tidigare. Du utbildade dig journalistiskt i Sverige, men är från svensktalande finlandsbygd, får man säga så?
Absolut, det får man säga. Det får man säga. Ursprungligen från Vasatrakten och har bott i Helsingfors nu i snart 20 år.
Ja, men varit på Hufvudstadsbladet och numera väl på Yles svenska sportredaktion. Alltså Yle motsvarigheten till Sveriges Television, stämmer det?
Exakt så är det, precis så. Finns en sammanslagen radio, tv, webbredaktion, all in one. Det är inte som i Sverige där det finns lite uppdelning mellan tv och radio, utan vi gör för alla strutar, och på den redaktionen jobbar jag.
Men är du kommentator och så fortfarande också? Ja, för vi lyssnar ju inte så ofta på de här sändningarna. Eller är du producent mer? Och...
Lite allt möjligt där också. Jag har officiellt en producenttitel, så jag styr upp vårt nyhetsjobb lite, men kommenterar definitivt också. Senast i fredags Finlands Nations League-match på Olympiastadion hemma mot Rumänien, och kommer att kommentera VM så småningom också i fotboll. Lite olika radio, tv, webb och lite producentsysslor och också rent konkret kommentatorsjobb.
En liten nyfiken fråga från en som inte känner dig personligen. Vart har du fått ditt rika språk ifrån, skulle du säga?
Bra fråga. Nej, jag tror att det är som för de flesta, läst väldigt mycket och lyssnat på väldigt mycket och tittat på väldigt mycket sportsändningar, framförallt i Sverige genom åren, eller från Sverige. Både svensk radio och svensk tv har jag följt i hela mitt liv, och det gör att man kanske i en finlandssvensk jämförelse eventuellt har ett lite annorlunda och kanske lite mer levande, lite kanske rakare språk än många andra som lyssnar väldigt mycket på finskspråkiga referat och finskspråkig radio och tv, trots att de har svenska som första språk.
Och kom ju direkt efter mig på Radiosporten som praktikant hösten 94, och sen kom du där våren 95 och bröt ju ny mark, kan man säga. För jag tror inte faktiskt i Radiosportens historia att det varit en som har jobbat på redaktionen som pratat finlandssvenska. Det måste ha varit också speciellt, för jag menar, det finns ju många traditionalister bland lyssnarna som kanske tyckte att det var, vad är det som händer egentligen?
Nej, det stämmer, för att det finns ju väldigt många goda exempel på framstående finlandssvenska journalister, både i skrivande press och på Sveriges Radio, SVT, också inom nöjesbranschen så att säga. Men sport är någonstans så nationalistiskt, så jag tror att många som kan tänka sig att en finlandssvensk röst pratar om nöje eller film eller musik eller ekonomi eller politik, så reagerar på ett annat sätt när en röst som så starkt förknippas med Finland pratar om sport och om idrott. Och det ledde ju, precis som du säger, Tommy, till att folk ringde in och sa att ta bort den där finnen, att det här är ju Sveriges sportradio, att varför har ni finnar där?
Kanske är det lättare nu, kan man tänka sig, att det har förändrats en del jämfört med 1995.
Det tror jag definitivt. Definitivt så att man hör väldigt många olika former av svenska idag pratas i SVT och SR och övriga tv-kanaler jämfört med hur det var då när jag var där.
Det var ju så att Herbert gjorde ju succé.
Succé, ja.
Alltså, vi älskade honom.
Succé, ja.
Men det är inte därför du är här, höll jag på att säga, för den här hyllningen. Utan det här ska leda till ett olycksdokument / kärleksbombning om en kort stund.
Men jag vill ändå, nu när vi har Christoffer med oss, och vi har ju haft Kai Kunas tidigare också, men det ryska anfallskriget i och mot Ukraina har ju satt idrotten i en situation av att följa de starka sanktionerna som västvärlden har tagit här i Europeiska unionen, Storbritannien och USA. Och nu noterar jag...
Det präglar ju inte minst Finland med tanke på, ja, hur lång är gränsen som ni har rakt mot Ryssland egentligen?
Evigt lång, långt över 1000 kilometer.
Ja. Ja, det är 130-140 mil någonting, tror jag.
Ja, exakt så.
Jag tänkte så här, Christoffer, jag vill stämma av med dig den här senaste frågan som blossade upp, om jag säger så, under den förra veckan. Och den vi pratar ju ofta om sanktionerna mot Ryssland och hur idrotten ska förhålla sig och så vidare i sporthuset. Och nu är det alltså så att
Internationella olympiska kommittén IOK har initierat att ryska idrottare möjligen ska få börja tävla igen under neutral flagg och utan nationalsång. Till OS 2024 då har IOK lyft frågan med de nationella olympiska kommittéerna, alltså Finlands olympiska kommitté, Sveriges olympiska och så vidare och så vidare. Och internationella specialidrottsförbund, friidrott, handboll och skidor har IOK också kontaktat om det är möjligt att snart låta ryssar och belarusier, som det ju handlar om, de sitter ju ihop i det här sammanhanget vi pratar om nu, att få börja tävla igen. Och det där väckte ju reaktioner, och när det gäller Finlands olympiska kommitté så hade de ett extra insatt möte i den här, ska jag kalla det för Rysslands frågan, jag vet inte om jag, men ni förstår alla vad jag menar i alla fall, efter de här nya signalerna från internationella olympiska kommittén. Ordföranden som heter Jan Vapaavuori, han var bestämd med Finlands uppfattning. Enligt vår mening är det omöjligt att lätta på förbudet när situationen inte har förändrats på något sätt när det gäller militära insatser. I de här frågorna är det lämpligt att idrotten följer det övriga samhället. Den tydligheten från Finland finns ju inte så ofta ifrån motsvarigheten när det gäller Svenska idrottsförbund. Kristoffer, vad kan du ge oss i den här frågan ifrån en finsk horisont?
Nej, det finns ett väldigt, väldigt kompakt motstånd, känns det som, mot att släppa in Ryssland i idrottsfamiljen igen. Det har ju gjorts undersökningar i olika EU-länder och i olika länder i världen hur man ser på kriget i Ukraina, det ryska anfallskriget i Ukraina. Och när man har ställt frågan att vem har huvudansvar, är det Ryssland, är det Ukraina, är det USA? Så det finns inget land som Finland där procenten, andelen som svarar att det är Ryssland som har huvudansvar för kriget och det är Ryssland som är det största hindret för fred. Det är upp mot 95-100% i Finland, och det finns många europeiska länder där det finns en mera delad opinion kring det här. Och det här känner givetvis idrottsledarna till, och idrottsledarna känner av det, och därför är det väldigt enkelt för idrottsledarna att gå ut och vara väldigt tydliga med det här, att Ryssland ska under inga omständigheter släppas in igen, helt enkelt för att de känner att de har så 100% i uppbackning från opinionen. Mm. Och då tycker jag att eftersom min personliga åsikt som delas av de flesta finländare, att eftersom man en gång har tagit det här beslutet att slänga ut ryska idrottare på grund av kriget, på grund av deras attack mot Ukraina, så det går ju inte att ta tillbaka ett sånt beslut utan att det händer någonting väldigt viktigt och väldigt avsevärt. I det läge som vi har just nu så är det inte alls aktuellt. Och överhuvudtaget tycker jag det här är någonting som diskuteras mera i Finland än i Sverige, när jag följer med svensk media en del också. Det har pratats väldigt mycket i Finland om World Cup i ishockey 2024, som då kommer att ordnas eventuellt i februari, ordnas av NHL och med NHL-spelarorganisation som är en av arrangörerna. Och det är ju ganska självklart att NHL-spelarorganisation tycker ju att de finns till för alla och att de därför också gärna vill ha med ryska spelare, att inte utestänga en del av sina medlemmar. Men det där är någonting som väldigt kraftigt också har sågats i Finland, att de ryska spelarna skulle få vara med i en World Cup, utan då hade sagt att i så fall kommer Finland inte att vara med. Det är ju på sitt sätt också en intressant syn, att om de här då ryska spelarna deltar i den turneringen i egenskap av NHL-spelare och inte i egenskap av ryska landslagsidrottare, så ska förbudet gälla då också. Man kommer ju då snabbt in på till exempel tennisen och Wimbledons val att utestänga ryska spelare. Men överhuvudtaget är den debatten ganska påtaglig just nu i Finland, och den kommer att också vara ganska stark när NHL-säsongen startar, för det spelas ju matcher i Europa, och Tjeckien har redan meddelat att de ryska spelarna som tillhör då Nashville och San Jose i det fallet inte välkomna till Prag, och diskussionen kommer definitivt att födas i Finland också när det så småningom är dags mot Columbus mot Colorado. Att är det klokt att alls släppa in ryska idrottare i Finland med den diskussion vi har nu om vilka ryska medborgare som ska få komma över gränsen och under vilka premisser?
Hur ser man i Finland på Sveriges lite grann saktfärdighet då? Ja, hockeyförbundet 3 månader efter Finlands hockeyförbund, att man inte får spela VM. Fotbollförbundet kom också nu lite halvdimmigt här sent, ungefär lika sent som ishockeyförbundet. Ja, om vi tar det utanför idrotten så är det ju NATO också, där vi liksom hänger på i bakkant.
Nej, det är en jätterelevant fråga, för vi finländare har ju ofta ganska dåligt självförtroende i förhållande till Sverige. Sverige har ju varit föregångare ekonomiskt. Jag vill bara säga hur många finländare som flyttat till Sverige på 60, 70, 80-talen. Och också när det handlar om idrott är ju Sverige på det sättet långt bättre på fler idrotter än vad Finland är. Men jag vill påstå att det har betytt jättemycket för den finländska nationella stoltheten just det här med NATO. Att Finland någonstans styrde och ledde Sverige så är ju väldigt, väldigt speciellt om man ser till historien de senaste 100 åren. Och jag tror att det betyder mycket för den finländska självkänslan att det nu för en gångs skull gick som så. För vi tror ju alltid att vi kommer 20 år efter Sverige.
Alltså de är storebror nu på hockeyn och allting.
Ja, men framförallt kan jag ju säga, oavsett vilken sida som regerar i Sverige, om det är vänster eller om det är höger som sitter som statsminister i Sverige, så har ju ni åtminstone en dansande statsminister i Finland. Det är ju åtminstone någonting som tydligt markerar en skillnad mellan länderna. Och jag kan väl i det perspektivet säga att jag hade inte haft någonting emot att vara finsk medborgare på den punkten.
Olyckspåsen i sporthuset.
Olyckspåsen, vi drog för 2 veckor sedan, Jens. Undrar om du kommer ihåg vad det stod på lappen. Det blev uppskjutet en vecka för att vi ville ju plocka in en extra kärleksbombning för Roger Federer.
Just det.
Medan Jens tänker på att han ska svara Matti Nykänen, så kan jag bara få flika in att jag tycker det var en oerhört härlig stund med Maria Strand och Tomsvik när vi fick lyfta Roger Federer. Mm. För det hade jag med mig på något sätt in i den här sista matchen, lirade dubbel med
det var ju tårdrypande.
Ja, verkligen. Så jag tycker det var väldigt bra att vi hade det. Nu skulle du få svara på frågan, Jens. Vem var det som stod på olyckslappen?
Underbarnet, den flygande finländaren Matti Nykänen.
Matti Nykänen är en av de idrottare som man kan prata mest om, som man kan ha mest åsikter om och som egentligen ständigt är aktuell. Och jag tror att det beror på att det egentligen finns 3 olika Matti Nykänen. Det finns 3 olika historier som egentligen är ganska separata från varandra. Om vi tar Matti Nykänen nummer 1 har vi ju då idrottaren. Världens bästa backhoppare genom tiderna kan man väl påstå när det handlar om den gamla stilen när man hoppar backhoppning som man ska göra med skidorna vertikalt bredvid varandra uppe i luften. 4 OS-guld, 3 i samma spel, 4 totalsegrar i världskuppen och så vidare. Så vi har alltså obestridligt en av världens främsta vinteridrottare. Sen har vi också en del av Matti Nykänen som jag inte vet hur känd han är i Sverige, men som är väldigt tydlig i Finland, det vill säga kultfiguren Naturbarne, som sa väldigt roliga saker ofta och som har många uttryck som fortfarande väldigt kraftigt lever kvar i det finska språket. Han har så att säga påverkat finländsk nutidskultur väldigt stark. Citat som varje chans är en möjlighet och livet är människans bästa tid. Sån här som alla i Finland vet att det är Matti Nykänen som har sagt dem. Och istället för 50-50 så pratar Matti Nykänen om att det är ett sånt där 50-60-läge. Och det där med 50-60-läge så är ganska frekvent använt faktiskt i diverse finländska sammanhang. Så där är en del av Nykänen som också finns, den där helt enkelt kultfigur är det väl bästa sättet man kan beskriva honom med. Men förutom idrottaren och kultfiguren så finns ju också den här otroligt, otroligt tragiska figuren som jag tycker gör att visst hör han hemma där i olyckspåsen. Dels ett otroligt turbulent privatliv. Han var gift 6 gånger med 5 olika kvinnor inom 17 år och har dessutom barn med ytterligare en kvinna. Och framförallt då kriminalitet. Han var ju kriminell, Matti Nykänen, i många olika repriser. Stöld, misshandel 4-5 gånger satt han inne för misshandel, grov misshandel bland annat, ett långt fängelsestraff, flera trafikbrott, rattfylleri och så vidare. Så det är ju definitivt en otroligt stor del av hans liv. Och när man ser på de här misshandelsfallen, oerhört tragiska, sorgliga fall, många gånger också misshandel mot kvinnor, misshandel som definitivt också kunde ha lett till dråp. Så med en man med så mycket mörkt, så mycket tragik, så är det ju märkligt att han fortfarande är så populär som han trots allt är. Och jag tror att det beror på att Matti Nykänen är så fascinerande att man kan prata så mycket om honom, är just kombinationen av de här tre. Att det finns idrottaren, kultfiguren och den här oerhört tragiska skepnaden. Och när man tittar sådär på idrottshistorien genom tiderna så det är kanske inte så många idrottare som fyller alla tre boxar sådär oerhört tydligt som Matti Nykänen. Våra största är ju i princip då löparna Lasse Wirén och Paavo Nurmi och kanske Jari Littmanen i fotboll och hockeyspelaren Teemu Selänne. Så ganska ofta är det bara en av de här boxarna som klicka se. Det är inte så där att man hittar en Wikipedia-sida fullt med roliga citat av Lasse Wirén eller att man kan göra, hitta någon tragik i Jari Littmanens liv. Så att han spelar ju in skivor som till och med sålde riktigt bra i vissa sammanhang, även om han nu egentligen blev en tragisk figur där också. Det har gjorts en film om honom som var, medan han ännu levde, en spelfilm som var årets mest sedda film i Finland det året. Det har funnits reality-tv-serier med Matti Nykänen och när de här slaskblaskorna, om vi får kalla dem så, de som kommer en gång i veckan och gärna skriver små elaka saker, när de ville sälja nummer bra så då skrev de om Matti Nykänen och det ledde till att han aldrig försvann så att säga från vårt medvetande trots att han hade avslutat sin karriär 20 år tidigare och de nyheterna nådde ju aldrig över nyhetströskeln i Sverige men i Finland blev vi så att säga fullt sagt aldrig av med honom också efter att karriären var över.
En av Finlands främsta idrottsmän, backhopparen Matti Nykänen, har dött. Hans genombrott kom 1982 i Oslo och han blev snabbt något av en legend då han kammade hem inte mindre än 4 OS-guld och 1 OS-silver, 5 VM-guld, 1 VM-silver och 3 VM-brons. Han valdes till årets idrottare i Finland 2 gånger under 80-talet.
Hur dog han?
Han dog till följd av allt för yvigt alkoholbruk. Dog för 3,5 år sedan och det är ju definitivt det som är orsaken till den här tragiska delen av hans liv. Det finns ju många skäl till att det gick så dåligt som det gick för Matti Nykänen efter karriären. Men förenklat så är det ju att han var sjuk. Han var alkoholist. Han hade så stora alkoholproblem så att han klarade inte av att leva sitt liv. Han hade problem med alkoholen redan under den aktiva karriären. Det blev klart nu i efterhand att han skickades hem från tävlingar för att han drack sprit och till och med hoppade berusad. Då skyfflades det under mattan men med tiden hade blivit tydligare och tydligare och hans kropp hade farit så illa av alkoholbruk genom åren så att det ledde sen till att den till slut inte orkade mer och att han då dog 55 år gammal för 3,5 år sedan.
Om du bara fick sätta ett ord på Matti Nykänen, vad skulle det vara?
Tragisk, för att det är ju trots allt det som i mitt fall överskuggar allt det andra. Men om man vill hitta ett mer neutralt ord så är det kanske mångfacetterad. För att han lär ska ha varit en jag själv kom inte in i branschen så tidigt att jag skulle intervjua honom eller träffa honom, men kollegor som hängde med på hans tid så beskriver en väldigt blyg, timid, tillbakadragen och väldigt snäll person som var på ett helt annat sätt när han inte hade alkohol i kroppen. Sen när han fick alkohol i sig och stora mängder alkohol, då blev han våldsam, burdus, oberäknelig och en helt annan person än den han var som nykter.
Jag trodde du skulle säga på ett enda ord beskriva honom som 50-60. Men
det är alltså ett etablerat begrepp där, 50-60 läge i Finland, för det har jag inte hört i Sverige direkt.
Nej, det är ett etablerat begrepp att man säger om det kan gå hur som helst, så säger man att det är 50-60.
The most supreme jumper this sport has ever seen. We hold our breath. He's done it again. Nykänen has done it again. Although they moved the bar down and it was a short in-run, Nykänen jumps 107 meters and you're looking at the first man who's ever won the double. What's more, he's got 3 golds now and a silver.
Men är inte det motsägelsefulla med Matti Nykänen som gör att det också äter sig fast? Det här snälla och det våldsamma. Det här blyga och det här extroverta. Alltså man får som inte ihop personen och att det fascinerar så mycket.
Verkligen är också en otroligt bra poäng. Och sen så rent idrottsligt också avslutades det ju ganska tragiskt, det kanske är ett starkt ord, men fallet var oerhört brant för Matti Nykänens del. För 1988 Calgary US var han fullständigt kung, helt överlägsen. Men så ändrades ju hela idrotten också när svensken Jan Boklöv kom in och började köra med V-stilen. Och helt plötsligt så hade vi alltså en idrottare som 1988 var fullständigt solklart överlägset bäst i världen. Så 1990 var han slut.
Mm. Berodde det mycket på nya stilen eller?
Ja, men det var V-stilen. Han kunde aldrig acceptera, han kunde aldrig anpassa sig till V-stilen. Man hoppar på ett helt annat sätt. Så det ledde till också att Matti Nykänen, hans karriärskurva sjönk som en sten. Och det tror jag också gjorde att folk någonstans förbarma sig på ett annat sätt. Att det gick så vansinnigt snabbt. Han fick liksom inte hänga kvar och nå topp 10 placeringar, utan det blev väldigt snabbt efter, ska vi säga, 8-9 bra år rakt in i väggen.
Gold medal Olympic champion Matti Nykänen, finska.
Finland.
Finland.
Stilfullt berättat också. Tack så mycket Kristoffer Herberts för Matti Nykänen historien.
Och välkommen åter. Om det nu, verkligen, mot förmodan, vi har en gemensam vän, Fredrik Wikingsson, som säger att det är omöjligt att få tag på denne Kristoffer Herberts. Ja. En av de härligaste människorna jag känner, men han går inte att få tag på. Men det går! Vi har bevisat det.
Jag kommer med sig nästa gång när ni hade stora nordisk kombinationsspecialavsnitt. Kan jag vara med och prata lite om den grenen också?
Det kan behövas.
Vi hade faktiskt en lyssnare som hörde av som det. Josef Jakobsson hörde av sig och ville höra mer om nordisk kombination. Om Sverige skulle kunna lyfta i den sporten i framtiden. Bra på längdskidor men dålig på backhoppningen. Och du är välkommen när vi tar dig ur kärlekspåsen då.
Så gör vi.
Ja, jag har det i mejlen där. Josef Jakobsson.
Bra Josef.
Efter olycksdokument blir det kärlek, va? Eller hur?
Du skakar... Märker jag.
Ja.
Intensivt kärlekspåse.
Nej, ta bort den där.
Ja, är det olyckslotter i viktiga lådan?
Visst är det förvirrande det här? Nej, olycksdokument. Det är alltså så att det är så många kärlekslappar, kolla här Lasse, som gör att jag har fått lägga över vissa i den viktiga lådan.
Jag fattar.
Som någon slags bunkring, vad ska vi kalla det, någon slags lager.
Men det är inte ett dugg komplext eller problematiserande det här. Du har en kärlekspåse, du har den där otympliga viktiga lådan, lägg undan den, kör vi påsen. Tack!
Du får ta här.
Nu ska vi titta här. Nu ska vi titta. Det fastnade en faktiskt.
Ska du hålla upp den för både Jens och Kristoffer som sitter
en
på varsin?
Jag har en turkosblå och en illgrön. Vilken ska jag välja av den blå eller den gröna?
Har vi Finlands besök så måste vi ta något som har med blått. Och...
Det här är kärlek som ska riktas till...
Vi i fotbollens värld. Fyll på.
Ja.
Paul Gascoigne mot Arsenal Wembley 91.
Okej.
Okay, det måste vara väldigt riktat Spurs det där. Och eftersom jag är lite gunner så reagerade jag onekligen på minnesbilden du hade. Jag vill bara säga det.
Jag adderar en brasiliansk spelare som heter Juninho som var helt fenomenal på den här grenen. Då börjar ni förstå vad det är kanske.
Det doftar frisparkar va?
Jo, men jag måste ju bara säga Anders Svensson. VM 2002. Oj. När Sverige och Argentina spelar 1-1. Det klassiska frisparksmålet från Anders Svensson. När kommenteringen i Sveriges Radio faktiskt använde ordet fantastiskt, Tommy. Jag vet inte om jag erkänner.
Ja. Vad stod det exakt på lappen?
Det stod frisparksmål. Får jag väl säga att mitt överlägsna favorit svenska frisparksmål är mot Rumänien i kvarten. Inget riktigt sån här kanonskott, men wow.
Det var varianten där, ja, med Mild och Brulin. Och de lurade alla. Ja. Det var också på variant. Läckert.
Det är en direkt frispark i alla fall. Det är Schwarz eller Mild. Det kommer bli Schwarz då med största säkerhet förbi muren. Och över den samma kanske springer över bollen. Mild istället en variant. Till Brulin i straffet. Brulin skjuter. I mål!
Det var inte fantastiskt i alla fall. Nej.
Men alltså, vad häftigt. Det har vi inte haft. Men det, snacka om. Oh, här kan vi, ska vi be om lyssnarinspel också, eller?
Gärna.
Favoritmål. Jag tänker ju på det här. Jag hamnar ofta i VM82.
Eder
som rammade ribban från 30 meter. Ja, och två brassar på returen.
Ja.
Tidernas frisparksmål.
Brasiliens mål mot Frankrike är en förturnering inför VM. Roberto Carlos,
ja, men den
som skruvar sig så många gånger.
Det är ändå inte de häftigaste reprisvinklarna, får man ändå säga. Det gjorde verkligen just det målet all möjlig hjälp att rätta. Ja, det var lite stivigt.
Mm. Ja, det är underbart.
Hörrni, snyggt. Ja. Det blir nästa vecka så skjuter vi frisparkar.
Okej, men då säger vi så, Kristoffer Herbert. Vi har en grej kvar som jag vill ta med dig, Jens, alldeles strax. Men hej för nu, Kristoffer.
Hej, vad otroligt roligt det var att vara med.
Varmt välkommen tillbaka. Det är det enda som händer när du har varit med en gång, det är att du måste vara med en gång till, annars räknas det inte riktigt. Så välkommen tillbaka.
368 avsnitt till så är jag med på nytt.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Jens, vad har du nu mistet denne uppen?
Oh, det hade en liten hyrbilshistoria som man kanske borde...
Du ser lite uppgiven ut, måste jag faktiskt säga, när den här ska berättas.
Ja.
Det sedvanliga glädjekänslan i ditt ansiktsuttryck försvann.
Ja, det var en ansträngande helg med den här hyrbilen som ställde till det för mig. För, ja, men ni vet, när man hämtar ut hyrbilar nu för tiden så ibland så går man ju till ett sånt skåp. Så slår man in lite grejer där och så trillar ut en nyckel. Och så var fallet den här morgonen när jag plockade ut en bil i Malmö för att köra upp till Göteborg för att göra Hammarby Häcken var det faktiskt den, eller Häcken Hammarby den matchen. Så jag kör ju iväg och ser att ja men 40 drygt mil skulle jag klara mig på tanken och brassar iväg och har ganska bråttom, så jag försöker köra ikapp några minuter. Tanken går ner ganska så drastiskt så jag klarar mig inte att ta mig upp till Göteborg, utan 5 mil utanför Göteborg så märker jag att nu är det liksom akut tankning som behövs, så jag svänger av i Fjärsås, Åsa krokarna söder om Göteborg där, och glider in på bensinmarknaden och kör den här klassiska, det har ni säkert gjort, innan man kör in till pumparna så kliver man ut och bara kollar om tanklocket är på den sidan. Och det var det ju inte, så jag körde liksom fram till pumpen och gick ut på andra sidan för att leta rätt på tanklocket där, och fick leta ganska rejält innan jag insåg att det fanns inget tanklock. Inte på den sidan heller. Och jag har aldrig kört en elbil tidigare. Och jag har aldrig fått en elbil som en hyrbil någon gång. Och framförallt tycker jag, om man skulle få det så borde man i varje fall bli tillsagd om att det är en elbil. Man kommer att sitta i. Och jag hade kilometrar kvar, inte speciellt många mil kvar på den där. Och på den här macken fanns det ingen laddstation. Så jag bara tänkte, vad ska jag göra? Så jag parkerar bilen där, ringer till producent Kristoffer Colliander och säger, jag kommer bli åtminstone en timme sen.
Åtminstone en dag sen.
så tänker jag att då är han förberedd på det hela i varje fall. Och så sedan så tänker jag, jag går runt här i området. För det fanns ju några villor och tänker, rätt vad det är, har man tur att det är någon som har en elbil där. Eller industrigrejerna där, det var någon lantmännen och något sånt där. Tänker jag, går dit, rätt vad det har de på någon kundparkering. Men det var ju stängt och Excelbygg var stängt och det var stängt. Men på en lagerbyggnad så ser jag två stycken laddstationer, men det går ju inte bara att stoppa in kabeln där, utan man måste ju som sätta igång den där laddningen också. Så jag börjar ringa där på staketet, så står det ett telefonnummer, och det tänker, det är ju säkert dit, och ringer till någon som jag absolut inte vill prata med mig. Och det visade sig att det var inte hans laddstationer, så ring inte mig angående det här, nej, ingen fara, förlåt så mycket. Företaget har ingen hemsida, företaget har ingen telefonnummer, och jag bara, herregud.
Företag består av två laddstolpar bara.
Två laddstolpar. Men via diverse undersökningar så hittade jag på alla bolag vad vdn hette. Robert Daniel Hjelmér. Och precis när jag liksom försöker googla, då hittar man någon, jag visste ju inte vad förnamnet var. Var det Robert, var det Daniel? Så jag hamnade uppe i Karlstad hos någon, och nej, men det här funkar ju inget bra. Och precis då så körde in en bil på uppfarten till den här lagerbyggnaden, och så öppnade en kille dörren och så frågade jag, råkar du möjligtvis vara Robert Daniel Hjelmér?
Han trodde det var kronofogden.
Precis.
Nu kommer fogden.
På lördag.
På en lördag morgon där. Ja, säger han. Och då får jag berätta på två minuter bara, jag är i knipa, och så förklarar jag det hela och sånt där. Ja, men det är helt okej, du kan ställa bilen här. För jag tänkte, då kan jag ta en taxi därifrån till Göteborg, göra jobbet, sen tillbaka
ja, just det,
dit.
Just det. Mm.
Men så jag pluggar in bilen där och sådär, och så säger jag, vad är det, taxi Göteborg man ringer? Vart ska du? Jag ska till Hisingen, så gör jag match där och sånt där. Jag kör dig. Så,
snyggt.
Ja,
helt. Det är några mil.
Precis, det är verkligen några mil. Så han och hans son in i bilen. Elbil för övrigt hade han också då. och blåser iväg däremot. Men när vi sitter i bilen så frågar jag honom, för jag hör att han är lite skånsk dialekt och sådär, och säger, hur hamnade du här egentligen? Och sånt där. Nej, men jag är från Löddeköping utanför Malmö, jobbade tidigt på ett företag som heter HK Factory Outlet, där har jag också jobbat, vi har ju träffats. Så han var 18 år och jobbade på laget då, och vi har träffats. Så vi känner alltså varandra. Vi är visserligen inte så att vi hade järnkoll på det ena. Men när vi sen närmar oss då och ska ta oss de här knixiga vägarna till Hisingen, så tänker jag att han sitter med mobilen i handen. Och det är ju liksom inte vad man helst ska göra när man kör där i Göteborg. Och, så jag tänker, jag hjälper honom. Jag slår in här bredvid arena. Nej, och så säger jag, precis. Och det blir lite motstridiga uppgifter där, för jag säger höger här, och han, jag tror inte det är höger här, säger jag liksom, för att vi liksom ska komma rätt där. Och vi kommer mer och mer fel och börjar snarare liksom åka tillbaka mot söderut igen ungefär. Och jag, då tittar jag närmare på min mobil, och då står det 3 timmar och 1 minut till dit vi ska. Då har jag lyckats, istället för att slå Bravida Arena, så jag lyckats slå Bravissimo Academy i typ Kristianstad eller något sånt där. Så vad som var på väg... Och som var på väg att räddas upp ganska snyggt där, saboterade jag samtidigt där. Nåja, till slut så kom vi i varje fall fram. Och jag blev faktiskt bara en kvart försenad tack vare Robert Daniel Hjelmér. Och senare så kunde jag åka tillbaka till en fulladdad elbil och köra den ner till Malmö. Och det funkade. Jag fick köra lite försiktigare bara.
Bara den här tankeverksamheten att landa hos allabolag.se liksom, för att rota fram vem det är som, och googla vem det är och hitta, och så kommer människan uppåkandes där.
Men skillnaden med dig, Jens Lass, är ju att du hade fått ett utbrott.
Ja,
och blivit totalt uppgiven. Ja. Medan du ändå nästan lite, du har kvar ett litet leende på läpparna, ändå tar tag i det hela.
Det är ingenting som fungerar i det jävla landet. Nu får man för ett annat jävla elbil som hyrbil också. Lasse, Lasse, Lacka, Lacka. Ungefär så, ja. Ja.
Ja, vilken underbar avslutning på det här avsnittet, Lasse och Jens. Ja. Och Kristoffer Herbert, stort tack.
Vad blir det för supporteråt?
Jag vet inte, kan vi få med Herbert redan i nästa avsnitt? Det är väl lite 50-60 läge någonting sånt på att han kan vara med.
Ja, just det. Alltihopa är 50-60. Det går att lösa. Det går att lösa. Så länge frågan är 50-60 så hänger det i luften.
Men
så
du, den här säga. Sista historien, den gör att jag bestämmer nu för en av de här låtarna, avslutningslåten. Ja. Kom från Mikael Häggström.
Mm, härligt.
Vår lyssnare. Som under EM 92...
Vår lyssnare låter lite dyster. Ja, inte för Mikaels skull alltså. För han,
det är vår enda lyssnare.
Men det är vår enda lyssnare.
Han tyckte att EM 92 var oerhört härligt
mästerskap. More than a game.
Ja, more than a game var ju officiellt, men det är inte det. Nähe. Utan på var och varannan arena så spelades Always look on the bright side of life. Och det bidrog till den glada stämningen.
Ja.
Och det är ju du, Jens, och det är sporthusets avslutning på det här avsnittet. Vi hörs igen nästa vecka.
Kan man ge sig bara den på att det finns en ljus sida på allting också.
Hej då.
Hej då.
Records available in the foyer. Some of us might live as well, you know. Alright, oh, it's a lot. Let's get this place up there. I can change this man within 3 weeks. What do you think pays for this rubber?
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se. Jinglar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippi!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.